Ja, välkomna till De äldres råd. Vi sitter här i normal uppsättning, kan vi väl säga. Jutta Siakus, Per-Erik Lönnfors, Ralf Friberg och mitt namn är Geo Stenius. Vi ska tala om Europa, populism, demokrati. Och som första utgångspunkt har vi naturligtvis presidentvalet i Frankrike. Där det gick som det gick, eller där det gick som det skulle gå, om man nu ska lita på opinionsundersökningar mera i dessa tider. Edouard Macron, centerliberal, fick Emmanuel, mest röster. Emmanuel. Vad sa du?
Emmanuel.
Emmanuel, förlåt. Emmanuel Macron. Och Marine Le Pen blev tvåa och de här två går alltså vidare till andra omgången om två veckor. Jag säger att Macron kommer att vinna. Klart finns det andra åsikter. Jutta?
Jag tror och hoppas att Macron kommer att vinna. Och det är många experter som jag har lyssnat på. I morse i Sveriges Television, i Finlands Television, fanns det väldigt lite, just ingenting av det. Så att det var många experter som sa att Macron kommer säkert att vinna. Men jag håller med Teija Tiilikainen också, om de som hörde på nyheterna hörde vad hon sa, att det här var ju den första omgången. Och allt möjligt hinner ju ännu hända. Och man vet ju inte hur de... Nu har ju visserligen alla de här andra kandidaterna har sagt att de stöder Macron i valen. Men hur det här Marine Le Pens gäng får sitt gäng upp, eller om de får andra människor att rösta än de tidigare, så då blir det intressant. Och det, jag är jätteglad att Macron vann, men vi får se.
Nu fick vi så att säga i Frankrike för första gången på 40 år en ny Emmanuel.
Ralf, om du inte har några andra infallsvinklar så får du inte vara med längre.
Det var nog maskulinum. Det var en maskulinum här.
Jag hoppas att folk inte vet vad han syftar till.
Ja, jag hoppas också, alltså, verkligen.
Men du vet.
Jag vet,
ja. För att vara allvarlig så vågar jag nu inte tippa andra utgången, för att utgången av andra ronden, det finns fortfarande kvar osäkerhetsfaktorer och det hinner hända saker ännu på två veckor. Men man kan väl förena sig med de här många journalisterna som travesterar det kommunistiska manifestet och säger att man hör en suck av lättnad som går genom Europa. Och den här sucken av lättnad gäller då dels det, den mindre saken är kanske det att det här terrordådet på Champs-Élysées inte fick något märkbart utslag till förmån för Le Pen. Och den större lättnaden gäller det att man har på det här sättet undvikit att få två ytterlighetskandidater, Le Pen och den här Mélenchon mot varandra, vilket skulle vara ha betraktats som en stor katastrof att två riktigt stora ytterligheter skulle ha stått emot varandra.
Men det är ju intressant att demokratin kan producera en sån teoretisk frågeställning som egentligen dessutom inte var enbart teoretisk utan nog inom det rimligas möjligheter. Bland sånt som kan hända då under de här två veckorna som återstår till nästa val, så hur är det med kandidaternas trygghet? Kan man nu påstår att de så att säga till sin personliga säkerhet är ohotade. Nu var det ju mängder poliser på gång, men det brukar inte hjälpa om någon vill slå till på allvar.
Ralf, ingen är ohotad i politiken, utom i Finland so far, säger jag.
Inte så där nu, har du.
Än så länge är vi, våra politiker inte hotade, men kommer en vacker dag också där, eller en full dag.
Vem trodde att Olof Palme skulle bli mördad?
Just det, men sånt kan hända. Men jag skulle nog säga att franska politiker är nog väldigt utsatta för alla möjliga sådana. Det jag menar, det sker ju inte så att polisen och myndigheterna vet det i förväg, utan det planeras i ett annat land och så skickas de här självmordsbombarna till följande land. Så att polisen kan aldrig, och myndigheterna kan inte liksom förbereda sig på det här.
Jag vet inte om vi nu ännu ska gå till det som kan hända eller inte kan hända under den här valkampanjen, så tror jag nog att det finns ganska små chanser för Le Pen att gå vidare. Dels så tror jag att det här franska, vad ska vi säga,
arrogansen?
Jag tänkte närmast samhällsklimatet och naturen, vad ska vi säga, det fransk psykologi, där finns nog någonting väldigt starkt emot rörelser av Le Pens typ. Det är nog inte särskilt sannolikt att hon får så mycket till röster. När jag tittar igår på fransk television, och då visar sig att de här, det var Mélenchons anhängare och också Fions anhängare. Det var en del då som var så besvikna att de sa att de antingen inte kommer att rösta överhuvudtaget eller att kommer att rösta blankt. Men sen tyckte jag inte att jag kunde urskilja sen sådana som skulle hoppa över till Le Pen, utan de som nu sen tänkte gå och rösta så var nog i hög grad för ändå för Macron.
Det är ju synd att Fillon gjorde bort sig med de där hustrugrejerna, för att han hade varit en bra kandidat.
Fillon är ju en fransk sojni.
Nej,
visste han i sina politiska åsikter. Han är precis likadan.
Det där jag kunde försöka ännu säga två saker kring den här mellantiden. Det som var, tycker jag, välgörande för hela Europa redan under valkampanjen var att det skedde en samling kring europeiska värden och värderingar. Jo, och att den som vann faktiskt står för det och har förståelse hos en majoritet av väljarkåren idag. Det är det första. Den andra synpunkten hugger jag av Teija Tiilikainen, som i morse då sa det här att nu finns det 2 veckor tid att diskutera också Europas framtid och vad den europeiska unionen kommer att avkrävas i form av prestationer och politik under den närmaste tiden. Och det här är 2 verkligt tunga saker som äntligen liksom kommer fram efter allt nöjsande om Brexit och mig och Trump.
Här finns en intressant poäng, tycker jag, att när vi nu ser på de här 4 då som gick vidare, så har man då Macron, Mélenchon närmast de här 2 då som stod i spetsen för folkrörelser, det vill säga socialistpartiet, som i och för sig hade 3 kandidater bland de 5 nu främsta här. Benoît Hamon som var den officiella kandidaten, och så 2 liksom före detta socialister. Så partiet som sådant var liksom utslaget, och samma kan man säga om republikanerna och det höger, att man har gått in då för någonting annat än de etablerade partierna, man är mot eliten, men det har inte som i många andra länder kanaliserats direkt på populisterna utan på dessa rörelser, och det tycker jag är en intressant och välgörande
utveckling.
Man kan nog säga att det här liksom i Holland är ett nederlag för det här populismen, vänster och höger, och kanske visar äntligen en väg åt ett annat håll, som Tony Blair i en artikel för ett par veckor sedan skrev om i det här International New York Times, det vill säga en samling mot mitten. Motståndet mot populismen kommer inte från höger mot vänsterpopulism, utan det kommer från mitten, och den här Mancon är extrem mitten. Men jag skulle vilja säga det här som understryka det som Ralf sa, att det här har en mycket större betydelse än enbart för Frankrike, när det här Ralf tog upp det här ordet Europa. Och fransmännen här själva har ju sagt att det här är det viktigaste valet i år, men också utomlands har man det där godkänt den här franska betoningen på sitt eget land, för att man kan se då flera motsättningar. Det är för och emot EU. Om man tar lite större begrepp så är det för och emot den traditionella europeiska liberala demokratin, och tar man det ännu mera bredare så står det här valet mellan ett öppet och ett slutet samhälle. Och där då Le Pen är för ett slutet samhälle och Macron för ett öppet samhälle.
Alldeles tydligt. Men i slutet menar du då protektionistiskt?
Flyktingarna.
Allt det,
hela vägen. Och det är också då en motsättning mellan globalt och nationellt tänkande.
Och patriotism mot nationalism.
Jo, så därför är de här motsättningarna så klara, och de som är för de här värderingarna som åtminstone jag är för, så hoppas ju på en Macrons seger. Så det gör det så viktigt, det här valet. Frågan är sen, om vi går ett steg vidare, ska Macron kunna få parlamentet bakom de saker som
det är ju det som är den stora frågan, att får Macron så mycket människor bakom sig? Det påstås ju att han ju inte har liksom partifolk bakom sig.
Men det, nu ska ni komma ihåg att det är parlamentsval i juni.
Jo.
Och det här, det som nu kommer att vara en av de centrala frågorna under den här mellanperioden, och sen också efter andra omgången, är hurdan, så att säga, partistruktur, hurdan stöd de här, parlamentariskt stöd de här kan. Han måste ju på något sätt få till stånd ett parti. Han måste ju få in kandidater som stöder honom. Och också han måste liksom vinna stöd i de här etablerade partierna.
Geo, det var det jag försökte säga.
Först måste han ju finna kandidaterna.
Han har bara en kandidat. Han har ingen.
Han är
själv parlamentariker.
Nej, han är inte parlamentariker.
Men så han måste börja från noll, som man brukar säga.
Får jag fortsätta lite där P.E. sluta? När P.E. sa att det här har varit en rörelse mot mitten. Jag tycker precis detsamma. Men det är ju en paradox att det här, samtidigt som det är mot mitten där alla samlas, så är det en rörelse för en ändring, en förändring. Changement. Och det är ju lite skojigt, för under ytan var det ju samma lustig förändring som nog präglar också det holländska valet, och som präglar vårt kommunalval i hög grad.
Men jag tror ju nog att folk har blivit förnuftiga nu, när man märker det också, att det är inte så många som ställer sig bakom Marine Le Pen. Men vad säger ni om det, att det uppstår också populistiska partier i Tyskland? Där är någon sån här Frauke, vad hon nu heter.
Det här alternativet för Deutschland, det är ju inte något som har uppstått just nu. Utan det
men
de
har nya, nytt gäng som drar.
Men det är också
det har gått högre ut nu.
Det har gått högre ut och försvagats. Men jag vill opponera mig nu när vi var så förtjusande eniga här med Ralf tidigare. Så det att han säger att det här är en förändring, så är det liksom på ett sätt en bra förändring, kan vi nu säga. Från Hollande så blir det ju i alla fall någonting. Hans popularitet har ju gått ner till 6%, så det blir ju i alla fall någon sorts president med ett folkstöd i alla fall i början. Men man kan göra den invändningen att det här Macron tar inte itu med det här egentliga missnöje. Alltså orsakerna till missnöjet som sen har resulterat i populismen, precis som i Amerika, kanske i någon mån i Brexit, så det där, det här är inte, han har inte kommit fram med ett konkret program.
Och orsaken är ju den att det är så svårt att definiera vilka de här skälerna till den här missnöjen, och att det är så många.
Ja, så i det fallet kommer det här inte med en, Ralf, om du får låta, det kommer inte med en lösning på det här.
Nej, men changement kommer
nej, men en lustig förändring.
Changement, men inte vad för changement.
Nej, precis. Nej. Alltså, vi lever i en tid av förändring, oberoende om vi vill eller inte.
Jo, men här får demokratin i alla fall en andhämtningspaus. Och det tycker jag att man kan försöka påstå till och med i ett slags europeisk skala. Och jag är inte ännu liksom kanske jutta oroad över alternativet för Deutschland, för det ligger ju klart under 10%, eller hur?
Och det är inte ens ett traditionellt populistparti. Det har ju startats av professorer och så vidare. Och varit mer så här,
som ville hålla fast vid det, marken, va?
Nej, jag ska säga åtminstone ekonomiskt konservativa.
Journalister dramatiserar alltid det här, att vilken period av historien vi än lever i, så sägs det att vi lever i en period av förändring. Och det här, om jag inte minns fel, så...
Men det gör vi ju.
Mer eller mindre, men om jag kommer rätt ihåg, så var den här intellektuella brodern Karamazov, i den här bröderna Karamazov-boken, så han skrev en artikel som ironiserade det här. i en tidning, och den gick in i tidningen, och så det var det här att vi lever i en period av förändring, och ingen märkte att det här var, det här var faktiskt en ironisk satir. Men jag menar, den här brodern Karamazov skulle nog idag också måste erkänna att det här året, alltså 2017, så det är nog ett, det kan bli ett sånt här år som 68 eller något annat, för att det händer så mycket saker.
Jag ska ta upp den här punkten då. Vad tycker ni? Du säger att det här året har varit ganska speciellt, eller det är i synnerhet fjolåret då med Trump och Brexit. Men nu har man ju kanske den känslan att Storbritannien, om vi ser på Europa, ligger på kontrakurs nu med det som sker i det övriga Europa. Nu har vi ju i och för sig inte någon aning om hur det går i Tyskland, men nu har både Holland, Österrike och nu Frankrike liksom lite satt tummen ner för det här, åtminstone populismens frammarsch.
Ja. Och jag tror nog att läget i Tyskland förblir stabilt, för allt talar ju för att vi får en stor koalition ytterligare en gång efter det tyska valet, och det finns praktiskt taget inga andra möjligheter.
Men vad tror ni om Merkels ställning? Den gungar ju lite hennes stol, inte den ju så säker som det var för en tid sedan.
Nej,
det var
nej.
Därför jag var lite orolig för det här populistpartiet. Att om de ska kunna avyngla sig och få mera röster åt sig.
Upproret mot Merkel, Jutta, tror jag kommer från Bayern. Från CSU.
Men man får fortfarande oroa mig för den här engelska brittiska utvecklingen. Att om de kommer att ligga på att säga helt annan kurs än resten av Europa. Det kan ju inte, oberoende av vad man tycker om de här åsikterna, så kan det ju inte vara bra.
Det här gör ju det att du, alltså med Storbritannien, det här Brexit-avgörande som var sensationellt, följderna av det ser man ju då först nu. Och följderna är ju det att nu när hon troligen mycket skickligt har utlyst ett parlamentsval och kommer att få en majoritet och en starkare förhandlingsposition, eftersom hon kan säga att hon har det engelska folket bakom sig gentemot. Men resultatet blir ju per automatik att det blir England mot Europa. Det är ju det som förhandlingarna gäller. Och då blir det igen, det här är då ett bakslag och en farligare situation än den vi har då inom Europa och EU, om det nu går så bra att vi får Merkel och
Men
Macron.
Men det blir också ett bakslag Geos för replik, Britannien.
Geos replik får mig att tänka på tidningsrubriken Dimma över engelska kanalen, kontinenten isolerad.
Jo, det är en gammal fin.
Men vad
jo,
tror ni om,
att vädras på nytt.
Hör ni, mina herrar, vad tror ni om Theresa May? Jag måste säga att jag är lite besviken på henne. Hon är skicklig politiker och allt det här, men hon var ju egentligen emot Brexit. Och nu är hon plötsligt 100% för, och det är ett politiskt
drag. Hon var ju aldrig så där hemskt uttalat
emot. Nej, men att hon gör ett sånt här politiskt drag nu med folkomröstning och tror sig få då majoriteten. Men vi ska se om hon får majoritet. Tänk om det här vilda schacka i Britannien märker att det kommer att drabba engelsmän jättehårt med de här Brexit-förhandlingarna.
Ja, det här är ju den här, kommer man att tänka på en gammal svenska folkpartikonflikt, när det fanns en fraktion i svenska folkpartiet som var mot Kekkonen.
Ja.
Och sen kom den här notkrisen som kom, och de här hela landet satte sig på Kekkonens sida. Då var frågan om svenska folkpartiets framtid, ska de då gå emot den blivande presidenten? Och då blev uttrycket i annonserna, i valannonserna, i detta läge för Kekkonen. I detta läge, nu kommer det här majs, liksom, i detta läge kommer Storbritannien sin intresse först, så hon lämnar det där Brexit helt och hållet.
Det finns ett drag i engelsk politik som nog överskuggar det mesta, som kan vägleda statsministern också nu, och det är kampen om makt. Och kampen om makt också inom det konservativa partiet. Vi har bland annat i den politiska historien ett fenomen som heter Klubb 22, alltså den innersta ringen av konservativa som beslutar om en ledares fortsättning eller fall. Och nu ser vi i dagsläget ser vi inte av den här maktkampen, därför att hon är relativt dominerande. Mm.
Men tror ni inte att oroligheterna i Britannien kan också uppstå? Jag menar, de har ju jättestora svårigheter nu, men vad ska de göra med alla utlänningar som bor i England? Ska de kastas ut?
Det här är ju oklart.
Och alla som lever utomlands, alla engelsmän, vad ska det ske med dem? Och det
är just det som är föremål för de här blivande förhandlingarna, plus Irland, gränsen mellan Nordirland och republiken Irland.
Det kan
och sen
ju hända att det uppstår en oro när människor börjar tycka att det går inte med Brexit. Jag hoppas på det.
Jag vet inte.
Jag lever då i en drömvärld, men jag hoppas.
Det kan man ju drömma om, och oväntade saker sker alltid i framtiden. Därför är det så svårt att förutspå det. Så att nu finns det ju de som hoppas på. Och det är ju inte en omöjligt, men nu anser jag att det är ganska lite. Men jag skulle vilja bara ännu återgå ett litet ögonblick till Frankrike. Och säga en sak som inte har kommit fram här, att det är ju en presidentmonarki. Alltså efter De Gaulle och femte republiken så fick ju den där presidenten en väldig makt, tills han dumt nog ställde ett ultimatum att förlora. Och sen skulle man då ha en person som De Gaulle som var över partierna och så här. Och det lyckades kanske med Chirac i någon mån, men sen när Mitterrand kom så då blev det ju igen partipolitik.
Alltså Mitterrand var ju före Chirac.
Okej.
Det var Giscard d'Estaing. Det var
han som var lite presidentiellt monark, men det är nu svårt att se att Macron skulle bli en De Gaulle. Det är svårt.
Men det här är ju en central fråga om vi tänker på EUs framtid. Att EU fungerar ju bara om både Tyskland och Frankrike är starka och kan samarbeta. Och om då Macron, nu vet vi ju inte hur den profil han kommer att ha, men att om han skulle ha en hyggligt stark profil och kunna samarbeta med Tyskland, då kan man ju se kanske positivt på EUs utveckling.
Jo, och i synnerhet om de är någorlunda jämnstarka.
Ja, men det kan ju gå precis tvärtom. Då är vi i samma läge som
nu. Alltså, det är ju också ett faktum som vi inte har berört nu, är det att Bryssel är skyldig ett svar åt Europa. I vilken riktning ska unionen förnyas? Hur ska man få mera konkretism i deras beslutsfattande och hela processen? Och en del av det här folkliga missnöjet ute i Europa beror ju på att man anser att de ansiktslösa byråkraterna, för att tala journalistspråk, de ansiktslösa byråkraterna i Bryssel har fått en sån makt som de enligt folk inte ska ha och inte ha legitimerat.
Och välbetalda som har framgått i den finländska pressen.
Men kritiken mot EU består ju också i det att man säger att EU fattar beslut och håller dem inte. Och det är ju också en kritik.
Ja, var har vi haft Juncker de här senaste månaderna?
Juncker uttalar sig i morse för Macron. Det tycker jag är jättetrevligt.
Jag tänkte att vi skulle kanske använda den sista tiden av den här sändningen att titta lite på vårt eget land och populismen här. För det är lite intressant, tycker jag, med den här regeringens nu halvtidssamling där man då borde fatta det ena och det andra beslutet. Och i Helsingin Sanomat idag så fanns det en kommentar där man anknöt sannfinländarnas tillbakagång, anknöt den till regeringens problem i den meningen att eftersom sannfinländarna är så rädda för fortsatt tillbakagång så vågar de inte gå med på något som helst av de beslut som regeringen borde fatta, för att de kommer att, så att säga, vara emot deras valprogram och så vidare. Och därför kommer regeringen nu att sitta som en sån här halt anka, som lame duck. Som
tänker du på den där finurliga jutton som fanns på ledarsidan om Tervo? Som inte kan beslutas.
Nej, det är inte den. Det var en annan kommentar. Men i varje fall att det där, har vi nu en sån här situation att regeringen inte kan fatta något egentliga kraftfulla beslut för att alla sitter och bevakar sin...
Sannfinländarna kommer ju att förändra sin politik om Timo Soini avgår.
Han avgår ju.
De har kritiserat honom för att han har varit liksom kungen.
Men han är ju borta.
Ja, och han är borta. Och nu ska någon där då bli Halla-aho eller Tervo ska bli ordförande. Och då ska de knyta hårdare. Alltså remmen runt Midjan ska gå absolut hårdare till. De ska vara mot invandrare, de ska vara mot svenskan och det tycker jag är väldigt olyckligt.
Men här är ju den här problematiken ändå.
Jag försökte komma in på den också.
Men du får vänta lite.
Så, det har jag gjort hela tiden.
Problematiken är ju kanske också den att innan man vet vem som blir ordförande för samfinländarna så vågar man inte heller, eller är det svårt att göra någonting, för att om Halla-aho blir så finns det en stor sannolikhet att regeringen faller.
Jo, det tror jag också.
Det är ju så att som jag tror Jutta sa det först, att det är ju lustigt att till och med så små saker som tekniska problem kring svenskan och svenska institutioner och svensk kultur nu liksom blir faktiskt stora regeringsfrågor när SFP inte är med. Och det visar ju nog på en handlingsförlamning som där ankans båda ben nog är förlamade. Om Halla-aho blir ordförande är det ganska säkert att partiet halveras. Den hårda kärnan stannar kvar kring honom. Understödet kommer att ligga mellan 4-8%. Nästan från val till val är jag
rädd för. Och regeringen faller.
Ja, det är jag inte så säker på. Jag tror nog att de vill sitta den här perioden ut.
Ja, vi ska försöka komma ihåg denna profetia av Ralf Friberg. Och se om den går i lås. Jag skulle vilja ännu komma tillbaka till Tiilikainens uttalande om det franska valet, för det här är en anknytning till Sannfinländarnas situation enligt vad jag nu kan se. För att hon såg ju i det här resultatet av första omgången i Frankrike en tillnyktring hos den franska befolkningen, för att de hade av det här Trump-segern i Amerika och av Brexit så hade de skrämts till ett större förnuft och ett avståndstagande till populismen. Mm. Och då kan man ju fråga om det här är då en trend och en våg, om det finska folket också kan tillnyktra, vilket jag var med, jag menar de som har röstat på Sannfinländarna. Och då blir ju frågan den att är det regeringspolitiken som står Sannfinländarna i fate, att de har varit där fått klä blod i skjorta för regeringens politik, eller finns det faktiskt en trend också i Finland att man skulle ha blivit rädd för att något trampaktigt ska hända?
Du får ett svar, Peje, då vi ser om den saknade brickan kommer med i kampen om ordförandeposten inom Sannfinländarna. Och den saknade brickan är för mig arbets- och justitieminister Lindström, Jarp. Lindström. För han motsvarar ju det som är vår bild av de egentliga, genuina sannfinländarna. Han är en donare, han har en viss folklig pil, han har inte gjort bort sig, han har jobbat så mycket hans krafter har tillåtit, och jag tror att han har sympati till och med utanför det egna partiet.
Men
så det väntar
är han
jag på.
En partiledartyp?
Det är en bra fråga.
Här är ju då ganska tydligt en profilering från Terho som kanske blir ordförande, att han så tydligt säger att vi måste bevara och försvara och föra vidare fenomanernas traditioner.
Det är som Marine Le Pen säger.
Jo, det var
precis
det jag tänkte
sak.
Säga. Att kommer också det som kanske har drabbat Le Pen också att drabba Sannfinländarna.
Ja.
Alltså, vi borde ju från finlandssvenskar naturligtvis börja nu med en stark kritik av olyckan Snellman och hans hegelianism och den tyska inriktningen och vad vet jag.
Nej, vi ska nog hålla oss i mitten föran som Macron och Blair.
Marine Le Pen har ju gått fram med samma argument som också Sannfinländarna. Hon har ju sagt att hon arbetar mot den arroganta eliten. Det gör ju Sannfinländarna också. De arbetar mot oss arroganta elitistiska personer.
Jag har en liten anmärkning, eller jag skulle säga en liten annan vinkling på det som Peje sa här om att det franska folket har blivit uppskrämda av händelserna i Storbritannien och det där USA. Jag är inte riktigt säker på att det är på det viset. Jag tror att de skulle ha gjort det så. De skulle ha röstat på det här viset. Men det som jag tycker är det är liksom i ögonen fallande är just det här, de så att säga, gamla strukturerna sönderfall i det franska partipolitiska livet. Att det kommer nya saker. Och ett, om man vill så kan man säga att samma sak skedde i USA. Att Trump representerar varken egentligen republikaner eller demokrater. Ja. Utan han var en protest mot de gamla strukturerna. Brexit vet jag inte om det var riktigt på det här viset. Men kanske vi går in på en sån här, in i en sån här period nu. Att vi kommer att se en väldigt stor förändring inom partikartorna i olika länder.
Jo, det tror jag.
Men nu har vi diskuterat som om somme inte skulle finnas. Och det är ju så att allt fler väljer att påverkas
av
sociala medier och diskussionen och de ohejdade råheterna och vad du vill som du har i de här kanalerna. Vad sa du?
Och twittrande.
Jo, precis. Ja, det är riktigt.
Och det är ju en enkel väg.
Men du måste ändå ha liksom en partistruktur för att få ett land att fungera. Ja. Vi har ju inga andra så att säga organisationer eller funktioner som kan sköta det här, och därför måste man ju ha, man må nu kalla vad det vill då, folkrörelser och så vidare, men det är ju någon som måste uppställa kandidater och det är ju någon som måste sitta i regering och riksdag och så
demokratin
vidare.
Sköter om det.
Jo, det heter det, men att jag menar där kan det kan inte de sociala medierna sköta, utan det här måste ju skötas på något annat sätt. Och det tror jag att vi får se
ett inlägg i de sociala medierna. Skulle man kunna också säga att jag är väldigt glad för den här Macron, för att han har förändrat också situationen för ett par. Hans hustru är 25 år äldre än han. Han är 39 och hon är 63 och någonting sånt där. Det tycker jag är jättefint. Jo. Det är ju alltid så att gamla gubbar gifter sig med unga snygga flickor, och nu är det tvärtom, och det håller jag jättemycket på.
Det här är ju det här liberala Frankrike.
Du går inte säkert någonstans längre, Jutta.
Vi fick en tumme upp här från det här kontrollrummet som vi har här. Men det där, vi tycks nog alla vara ganska överens om att vi hoppas på Macron.
Absolut.
Och att han ska få det där en partistruktur bakom sig. Ja. För att det är ju så att, nu har man ju Finland, tycker man ju alltid att Frankrike är ett alldeles härligt land. Bara det inte skulle finnas så många fransmän där. Och alternativet är ju då att man själv skulle vara född fransman.
Tack för det.
Vive la France.
La France.
Vive la France.
La France. Marianne.
Ja.
Med den flygiska mössan.
Vi slutar idag här och återkommer igen om 2 veckor. Vi tackar för intresset.